För flera år sedan så uppmärksammades i några svenska studier att hälsa hade blivit en helt dominerande frågan för svensken. I siffror från 90-talet så menade man 71% i en undersökning att hälsa är det viktigaste i livet, på delad andra plats med 37%. Det första hade 71%. Hälsan hade 71%. 37%, där kom familj och barn och utbildning. Så hälsa var den helt dominerande frågan. Och man började fundera över hur kan det komma sig att hälsa har blivit en livsmening, ett mål i sig, nästan som en religion. Jag undersökte det där ett tag. Och det är klart man börjar fundera över hur det kan gå så här. Det är klart, människor i alla tider vill att vara friska och leva så länge som möjligt. Samtidigt så kan vi se att dagens hållning till hälsa är annorlunda än gårdagens. Alltså i tidigare generationer så hade folk ändå möjlighet att bli delaktiga av en större helhet. Man kunde se sina liv i ett större schema. I takt med att kristendomen klingar av så förlorar man den här kopplingen. Man förlorar ju också evigheten, tron på att det finns en framtid bortom kroppen. Liksom. Här och nu blir allt vi har. Liksom. Och då fokuserar man väldigt mycket på att leva så länge som möjligt. Om det inte finns några höga ideal eller världar, om det här livet är allt vi har, då blir det mycket lättare att tolka hälsan som ett mål i sig. Man börjar också tänka förstås att livet och hälsan inte är en rättighet. Eller vi skulle kunna från kristens synvinkel säga att livet och hälsan inte är en rättighet utan en gåva vi får ta emot och så vidare. En annan sak är ju, i tidigare generationer var ohälsa, åldrande och död en del av vardagen. Återkommande påminnelser om den egna förgängligheten. Att liv och hälsa inte är självklarheter. Idag har åldrande och död gjorts osynliga och förts utanför vardagens erfarenheter till specialistområden. Och som professionella ta hand om på institutioner tidigare. Alltså bara i min livstid och min hustrus livstid så var det var ju inte ovanligt att människor låg hemma. Man fick komma och ta avsked av människor och att hela familjen fick vara med och se det här. Så det är en frikoppling som har ägt rum. Sen har ju också sjukvården vuxit enormt under flera decennier när det gäller bara omfattning och ambitioner också. Framsteg inom forskningen utlovar ju botemedel mot sjukdomar som för så inte länge sedan var helt dödliga. Och vi får ju hela tiden rapporter om att snart kommer vi att lösa cancerns gåta, åldrandets problem, rader av åkommor som tidigare var direkt på något vis ovillkorligt dödliga. Så att det är framsteg inom forskningen också som har bidragit till en, vad vi ska säga, en, nu har den hängt sig här, jag förstår inte varför. Det är roligt jämt. Nu så. Vad sa du? Gör den här reklam för sig? Jag tycker, projektorn, ja, den gör inte reklam för sig. Summa summarum, det har skett en förväntningsexplosion när det gäller det mänskliga livet. Vad man nu kan hinna med inom sin begränsade livslängd. Och väldigt många vill ju gärna stämma in i Bo Kaspers refräng. Vi kommer alltid att leva. Vi kommer aldrig att dö. Alltså den här drömmen om att kunna få fortsätta så mycket som möjligt och optimera. Hur många människor ser jag inte varje dag som är ute och joggar och motionerar och kör stenhårt. Det är positivt, men det säger också någonting om en förskjutning i samhället och samtiden. Så hälsa har blivit en livsmening, ett mål i sig. Och Bengt som han heter här har en svacka. Han är inte direkt kry. Andlighetens återkomst, nästa rubrik. Ja, det är inte så lätt att behandla en så komplicerad varelse som människan. Det är så många faktorer som avgör vår hälsa. Faktiskt. All denna psykosomatik. Så det är inte konstigt att vården upplever sig bristfällig. Den räcker inte till för att behandla alla de mera, så att säga, vaga symptom som ligger i gränslandet mellan det psykiska och det fysiska. Människor klagar på vården. Människan är komplex. Och en faktor till. Redan 1980 så skriver Marilyn Ferguson i boken The Aquarian Conspiracy att håller på att rigga någon annan lösning här. Att hälsa kommer att bli en huvudväg i, när det gäller den nya världsbildens intåg i västerlandet. Alltså, New Age kommer att bryta in i samhället via hälsosektorn, skriver hon 1980. Och det är ju profetiskt, för det är det vi har sett. Så många olika former av andlighet har blivit en självklar del av det västerländska samhället idag. Just via hälsosvängen. Och nu vet jag inte hur jag ska... Den kommer och går. Ett exempel på det här, som jag tror jag visade förra gången också, var den här studien som gjordes över det andliga landskapet Dalarna i Sverige. Den här studien inventerar hur utbudet ser ut. Det är 440 populärreligiösa producenter hittar man och 102 präster. Skulle man lägga till pastorer här så skulle de inte bli så jättemånga fler. Kanske 130 präster och pastorer. För det är inget starka frikyrkor där uppe, inte så många i alla fall. Det är alltså fyra gånger fler hjälpare utanför kyrkan än i kyrkans regi som erbjuder vägledning och så vidare till människor. Och när man försöker att sammanfatta hela detta fält så är det ett fokus på helande och hälsa. Det är det som förenar. Folk vill må bättre. Och man kan ju fundera över varför går man inte till kyrkan då i så fall. Har inte vi en del att göra med det också? Det är en intressant fråga i sig. Men det man märker i den här studien, det är att det är lite flytande gränser mellan kyrkan och den här andligheten. Folk går in och ut ur olika miljöer och experimenterar sig fram. Och i en del kyrkor så har man faktiskt till och med använt sig av såna här övningar för att väcka genklang. Nu ska vi se här. Vi är inne i någon typ av förnyelse. Jag flyttar mig lite närmare så kabeln kan connecta. Ingen signal. Ja. Är det något jag kan göra? Jag fortsätter. Jag fortsätter. Och hoppas på det bästa. Och det är klart, i ett sånt här läge så kommer ju frågan väldigt tydligt upp. Finns det gränser mellan den här typen av andlighet och kyrkan? Forskarna var överraskade över att gränserna var rätt diffusa. Så det är en fråga, en utmaning inåt, så att säga. Var Vad är vår egen identitet? Var går gränserna utåt? Och samtidigt så har vi ett behov av att spränga gränser. Att få kontakt med människor utanför vår egen krets. Och det är säkert därför som många i kyrkan också använder sig av den här typen av hälsometoder. Man vill bryta isoleringen och få kontakt med människor. Och det här är ju en dubbel utmaning, minst sagt. Och tillbaka till den här spänningen mellan religion och andlighet som jag talade om tidigare. Där religion uppfattas som ett problem och andlighet är väldigt populärt. Det man upptäcker i den studien är också att rörelser, kristna rörelser som hjälper människor att få vara med om en personlig förvandling har större förutsättningar att på något vis knyta an till den här trenden, den subjektiva vändningen. Här upptäcker man ju faktiskt att kyrkor som talar om personlig förändring, erbjuder personlig förändring, men ändå har Gud som stort G, alltså en högre helighet med i sin förkunnelse, kan knyta an på ett bättre sätt. Och här har vi då exempel på olika typer av rörelser som kan hjälpa män och bidra till en personlig förändring i karismatiska kretsar. Jag har ju sett människor bli berörda i karismatiska gudstjänster på ett djupt sätt faktiskt. Som har suttit med i alfasamtal och så vidare. Sen händer någonting i en sådan gudstjänst som gör att det vänder hela utvecklingen för dem. Kontemplation. Det finns så stort sug efter stillhet. På universitetskyrkan så hade vi tysta retriter varje termin. Hälften av dem som kom var ju inte kristna. Men de hade ett sånt sug efter stillhet och liksom ordningar för sina liv så att de ändå gick med på våra kristna tolkningsram. Jag tycker det är väldigt intressant. Här har kyrkan en fantastisk möjlighet till anknytning. Friskvård, det är någonting jag kommer in på. Det är inte så många som jobbar med det, men det här är ett jättestort område. Diakoni, en växande stark rörelse i svensk kyrklighet. Senast i förrgår hade vi en stor temadag om de här sakerna i Örebro. Diakoni hör framtiden till. I de här områdena finns löftesrika liksom proportioner när det gäller personlig förändring. Så trons framtid är väldigt knuten till om människor kan uppleva att i en kristen kontext kan mitt liv bli förändrat. Och då kan man enligt den här engelska studien till och med komma undan med att förkunna en högre helighet. Även om man ändå har utsikten närvarande om en slags personlig förvandling. Det här egentligen skulle jag kunna ta det här allra sist. Men jag lägger in det redan här nu för att vi ska ha det med i bagaget. Komplementära terapier är ju så accepterade och etablerade i det offentliga idag. Här om året så sa min hustru till mig i köksbordet: det är nog bara du och jag som inte håller på med yoga. Det är förstås en överdrift, men hon överdriver nästan alltid. Hon har alltid poängen med sina överdrifter. Det är en hyperbol som vi säger i teologiska kretsar. Alltså, hon har en väldig poäng. Mindfulness är patentlösningen på alla problem, såväl för personal som patienter i region Örebro. Liksom det är den stora lösningen. Och det är klart att många av de här utmaningarna är ju att det faktum att folk, det inte bara handlar om kroppsliga processer utan också andra saker. En kvinna som skrev en bok för nu ganska många år sedan som blev en riktig dundersuccé sålde lika mycket som Da Vinci-koden ungefär. Sanna Edin, den självläkande människan. Hon kommer med ett väldigt bra exempel här på hur man kan resonera. Först säger hon, om vi ska må bra så behöver vi både god kost och motion. Vi behöver också vårda själen, en andra dimension. Och den tredje dimensionen handlar om att vi behöver ha kontakt med den universella energin. Chi, ki eller prana, vad vi kallar det. Och så smyger hon omärkligt in i en bok. Som hon är läkare, förstås. Och smyger hon omärkligt in ett energitänkande som är kosmiskt. Och så har jag sett i rader av böcker, i veckotidningar, hälsotidningar. Plötsligt så är vi uppkopplade mot en kosmisk kraft här. Hur gick det till? Och ingen klagar alls. Det är märkvärdigt rent ut sagt. Det finns så många metoder också så att det är rent sjukt. Redan 1989 så kommer en statlig utredning som plockar fram närmare 200 terapier. Då, nu är utbudet ännu större. Och så kombinerar människor de här terapierna också på ett väldigt individuellt och personligt sätt. Och det finns många olika sorters yoga exempelvis. Olika sorters qigong. Folk, det är inte så lätt att komma med råd. Folk hör liksom av sig till mig och säger, ja men hur ser du på yoga? Ja, vilken sorts yoga pratar vi om? Alltså det, man måste anpassa sig lite där också. I den kristna sfären så finns det så här, det här väldigt laddat. Somliga rekommenderar totalt avstånd. Och det kan bero på att man har kanske negativa erfarenheter av det personligen. Eller att man har en teologisk position som också säger stå på belägg. Vi ska inte ha någon kontakt med något som kommer från fel håll. Eller till formen liknar något som kommer från fel håll. Det är bara problem. Jag kan ha respekt för människor som vill hålla rent och markera avstånd. Det kan jag verkligen ha. På den andra punkten har vi accepterandet. När man inte ser några problem överhuvudtaget utan liksom tänker att vadå, man är inklusiv, man har en annan teologisk utgångspunkt, man kanske också har väldigt positiva erfarenheter av den här typen av behandlingar och terapier, så säger man att det är väl ingen skillnad här och så accepterar man det helt och hållet. Jag har ju varit i kyrkor där människor faktiskt kommit och sagt till mig, ja det var yoga här och vi sitter och använder ett mantra, men ledaren sa att han inte visste eller hon inte visste vad det betydde. Ja, och det var så naivt om man säger så. Va? Här behöver vi fundera lite mer, jag kommer tillbaka till det. Jag vill ändå förespråka en tredje väg där jag säger att det finns stora problem som vi behöver uppmärksamma. Både som kyrkor och i samtal, mötet med människor som är hälsoorienterade. Jag ställer frågan, finns det möjlighet att återvinna skapelsen? Den här modellen kom för mig för några år sedan när jag läste ännu en bok som träffande beskrev det mänskliga livet i alla dess enskildheter. Jag kände fantastiskt hur de kan pricka in en beskrivning av hur det är att vara människa. Det märkvärdiga då liksom var att de beskriver biologiska, fysiologiska, psykologiska processer på ett drabbande sätt. Men sen när man ska lösa de här problemen som vi uppstår på det här planet, då drar man iväg upp i hinduism, new age, taoism eller buddhism. Och då tänkte jag, men varför behöver man hamna där? Skulle man inte kunna gå i den riktningen? Varför går vi inte till skaparen när vi har bekymmer med skapelseplanet, om ni förstår vad jag menar? Och finns det anledning att fundera över om vi kan återvinna skapelseplanet? till skaparen, så att säga. Varför ska de här tolkningsmodellerna, filosofierna, ideologierna ha monopol på skapelsen? Så har det blivit idag. Om folk har problem med kroppen, vart går man då? Jo, till österländskt influerade terapier. Det är det som är så ironiskt. Verkligen. Man rör sig bort från skaparen på ett vis. Yoga är ju ett sånt där praktexempel. Det är ju allt mer etablerat. Det finns ju så många olika sorters yoga. Allt ifrån mera fysiska former som Ashtanga yoga, power yoga och så vidare, som är mera friskis och svettis och gymnastik och så. Många går ju på det. Sen har vi de mera meditativa som kundalini yoga och liknande, där man jobbar mycket mer med energier, energicentra och så, djupt andliga saker. Och måste kolla vad utbudet är enormt, så man måste fråga vilken typ av yoga handlar det om. Det här är en i raden av böcker som försöker att etablera och grunda det här i vetenskap och fakta. Och det finns ju siffror som indikerar på att det på många sätt kan vara bra för människors hälsa. Det är också en fråga man kan diskutera sen. Vad är det? Hur ska vi tolka de här rönen? Men det är ju vanligt att människor rör sig från ett slags fokus på kroppen och in i det andliga. Och man gör sökningar på nätet som jag gjort. Då klickar jag då på beskrivningar och olika såna här kroppsrörelser. Och då kan det dyka upp länkar. Vill du veta mer om yoga? Klicka här, och så klickar man och så hamnar man på en hemsida för ett yogainstitut där det står att ordet yoga kommer från ordet yog som betyder förening. Yoga handlar om för ytterst sett om förening mellan människa och Gud, står det. Och det är den djupaste innebörden egentligen. Och för egen del så har jag ju levt i månader på centra i Indien där man sysslar med yoga, liksom ashrams där man sysslar med både yoga och meditation. Det var under en period som jag var där ute, försökte nå människor i de här miljöerna, samtalade dag och natt. Så jag har ju sett det här på väldigt nära håll och fått anledning att fundera över vilka processer som pågår, hur människor på något vis kan omtolka i den västliga kontexten all den här gymnastiken och också sätta in det i ett andligt sammanhang. I Österlandet så är det ju så att man tolkar det här inte bara som gymnastik utan som en resa, en andlig resa. Och det är flera steg här som inte bara är en andlig resa utan också en reducering av kroppen. Alla de här rörelserna som vi tolkar som vi blir pigelina, mer smidiga och gymnastiska. Det är till för att exempelvis låsa kroppen. Bromsa den motoriska oron exempelvis. Vi är ju... Nu kliar dig i pannan där, jag ser precis. Jag brukar pilla mig så här. Alltså, vi håller på hela tiden och rör oss. Vi är som skapade för rörelse på något sätt. Till och med i sömnen så rör vi oss. Man kan ju bli väldigt överraskad vissa månader och tänka att alltså, kudden ligger där borta. Alltså, vi rör oss oavbrutet. Yoga är till för att bromsa den här motoriken. Låsa kroppen i olika positioner faktiskt. Det är poängen. Reducera livsprocessen. Yoga handlar om att ta kontroll över sexualiteten också. Eller omvandla det till en andlig energi. Yoga handlar om att ta kontroll över andningen via olika andningsövningar. Yoga handlar om att ta kontroll över sinnesintrycken genom att reducera sinnesintrycken. Jag har ju varit i såna här grottor som är totalt mörker. Alltså det finns på Maharishi Mahesh-institutet i Rishikesh. Det fanns 200 såna här torn där man kunde gå in liksom och sitta i totalt mörker avskärmad. man reducerar sinnesintrycken. Man ska reducera tankeverksamheten. Och här använder man sig av en bild ibland från Österlandet där vårt inre är som en flock apor som tjattrar och far omkring i träden. Va? Men de är störande de där. Hur får vi aporna att sluta tjattra och fara omkring så där i träden? Jo, vi bombarderar dem med mantras. Alltså kraftfulla formler som liksom får dem att liksom stanna till och sitta still. Va? Vi bombar dem till stillhet. Ja, men det är så mantras ska fungera. Man upprepar stavelser som gör att det blir orörligt här uppe i knoppen, så att säga. Och hela den här processen som ser ut som en gymnastik på något vis, till en början, ironiskt nog så kan den, om man tar yoga på allvar, det är min poäng, leda till en reduktion av kroppen. Inte till en revolution för kroppen. Jo, kanske en i negativ mening. Så att, det här är processer man behöver vara medveten om. Problemen. Ja, två exempel. Så många människor sysslar med medicinsk yoga idag. För flera år sedan nu hittade jag en broschyr på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det stod att om det var 249 vårdcentraler och sjukhus använder sig av medicinsk yoga i cancerrehabilitering. Och vad är medicinsk yoga? Jo, det är en liksom lättare version av kundalini-yoga som en person har grundat. Där man har plockat bort en hel del andlighet ur materialen. Men man använder sig fortfarande av ett mantra. Satnam, säger man då. Det betyder att man egentligen hyllar det inre jaget som är gudomligt. Så. Och det här används överallt, det är etablerat. Och det är märkvärdigt rent ut sagt. Börja prata med någon som sysslar med medicinsk yoga och fråga, ja, använder ni några ord? Vet du vad de betyder? Det är en sån här enkel sak. Och det är inte säkert att de vet vad det betyder överhuvudtaget, eller att innebörden är helt sekulariserad eller omtolkad. Så att det här är en intressant diskussionsrunda. För flera år sedan så kom det en anmälning till Skolinspektionen där en skola i Stockholm skulle använda sig av yoga med upprepning av mantrat Aum. Och det var barn i förskola och tidiga år upp till årskurs 3 som skulle göra det här. En förälder anmälde och tyckte det var märkligt. Och så lämnar man det till Skolinspektionen och de kommer med ett godkännande av yoga. Och säger att det är helt okej att använda sig av yoga med mantrat Aum om man gör det, citat, rapport med fokus på hälsa och välbefinnande. Väldigt intressant. Aum är den mest centrala stavelsen i hinduismen. Det är en stavelse som liksom sammanfattar hela den kosmiska energin. Det är den man sitter och upprepar. När jag var på det här stället måste man vara uppe klockan 5 på morgonen och jag är ett nattdjur. Så att det var ingen vidare med tidiga morgnar där. Sitter man mellan 5 och 6 på morgonen, alla säger Aum. Ja, först och sen går man in i sig själv. Jag sitter och ber till Jesus i den här miljön. Det pågick i veckor, kan jag säga. Det var en oerhörd utmaning. Men det här är inte vilka ord som helst. Det är ju det mest centrala begreppet inom hinduismen där varje enskild bokstav representerar de tre stora indiska gudarna dessutom. Men det här ska kunna få fortgå i svensk skola om man gör det med fokus på hälsa och välbefinnande. Det är väldigt intressant. Om man skulle använda ord som Jesus eller Allah, det är motsvarande ord, så med fokus på hälsa och välbefinnande skulle det inte gå. Det skulle väcka ramaskri. Förstås. Här har man helt och hållet privatiserat, avkontextualiserat ett begrepp när det gäller yoga. Så det här skulle man behöva också problematisera. Träffar ni människor som använder olika ord som aum och så vidare? Kom in på ett samtal kring det här. Vet du vad det betyder? Vad gör det för dig? Och så vidare. Det här skulle man kunna behöva skriva insändare och debattartiklar kring. Men när det väl är sagt, tillbaka till modellen. Yoga handlar om förening med Gud. Den mest seriösa yogan och en reduktion av det kroppsliga. Finns det saker här i yoga som har med skapelseplanet och det mänskliga att göra? Exempelvis kroppsövningar och andningsövningar som handlar om en återvinning av skapelsen. Och det här är då intressant. Och det här kastar jag ur mig till er som en testning, som ett prov. Har yoga monopol på kroppens rörelser? Det är de här rörelserna som används, precis likadana rörelser som används i gymnastik, i stretching eller lovsångsdans. Har yoga monopol på andningen? I den kristna kontemplationen använder man sig också av andning i bönen. I den helt sekulära stresshanteringen så använder man sig av andhämtningen också för att minska stress. Har yoga monopol på kroppen och andningen? För egen del så vill jag då markera totalt avstånd när det gäller mantras och en del såna här inre bilder också. Men jag kan fråga, finns det möjlighet att anknyta någon till kroppens rörelser och andningen? Det finns ju redan. Och den här intressanta bilden, den tog jag här om året när jag var i Indien. En verksamhet som extremt dynamisk, där miljontals människor har kommit till tro i de tuffaste regionerna av Indien. Det har kallats missionens kyrkogård. Där tusentals missionärer och verksamheter har fått lägga ner. Nu går evangeliet fram som en präriebrand. I en skola som drivs av en person som är knuten till den här rörelsen, som för övrigt heter Assi, så ser den här skylten på en pojkskola. Jaha, du har yogaskylt här, säger jag. Ja, säger han. Det här är väl bara gymnastik, säger han. Ja, intressant. Varifrån kommer en sån tankefigur? Ja, den här boken var väldigt intressant när jag såg den här om året. Den är skriven av en person som känner till massor om yoga, som själv sysslat med yoga. Och där pekar han på att de här mest kända yogarörelserna som används idag, de är inte uråldriga. Utan de är influerade från västerländsk gymnastik. När KFUM, under kolonialtiden är KFUM jättestora i Indien. Och där har man väldigt mycket fysiska aktiviteter. Och indierna blir imponerade av det, inkluderar fysiska aktiviteter i sitt program. Varifrån kommer den här gymnastiken? Jo, från Sverige. Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, skapar modellen. Sen kompletteras det med vissa rörelser från en dansk som heter Nils Henning Bok. Så tar KFUM över det, kör det i Indien, så tar indierna över rörelserna för att de tycker att de behöver det också. Och så sätter man in det i en yogakontext. Det är därför jag många gånger har tyckt de här yogarörelsen ser ut som jag gjorde i småskolan i gymnastiken. Det finns kopplingar, som sagt. Och min intressanta grejen är många av de här rörelsen, är de mer neutrala? Är det bara gymnastik? Det är en intressant fråga som jag kastar ut. Hur många sådana här rörelser kan man göra? Och jag frågar, finns det inga problem i det här? de här rörelserna säger till den här mannen, kanske är den här solhälsningen lite av ett problem, men det är möjligen det enda. De andra är ju bara gymnastik, säger han. Här minns jag, har vi, när vi möter människor som sysslar med sånt här, hur reflekterar vi? Här måste vi verkligen vara öppen för människor som har personliga erfarenheter och hänsyn som är väldigt negativa, och att de kan skifta väldigt, väldigt mycket. Men det här är ett sätt att reflektera och tänka som jag tycker kan vara lite intressant och utmanande. Jag är öppen för att lufta de här sakerna i diskussionen sen. I många kristna kretsar så tänker man att det är farligt att röra kroppen bara, därför att man kan bli liksom besmittad. Men tänk om de här rörelserna bara är, i väldigt många av rörelserna bara är gymnastik. Så. Mindfulness är ju då en patentlösning också. Är det bara sekulär terapi eller en buddhistisk livssyn? Här är det ju så att den här sekulariserade mindfulness-versionen som förekommer nu här, va? Den är ju liksom, när man plockat bort väldigt mycket referenser och kopplingar överhuvudtaget till buddhism, man har bara kvar några liksom ursprungliga modeller. Det jag ser som ett problem här, det är förstås att människor blir inspirerade till att söka sig vidare in i en fördjupning som är buddhistisk faktiskt. Att det blir en skolningsväg för buddhism, även om det kanske inte finns någon buddhism närvarande i den mindfulness som utövas på de flesta håll. Men vad är då mindfulness? Ja, det här är ett försök att definiera. Det är att på ett icke-dömmande sätt observera innehållet i den ständiga strömmen av tankar, känslor, fantasier, minnen, kroppsliga sensationer, begär och drifter, utan att fästa något avseende vid deras värde. Alltså poängen är att vi tränar oss in till en distans. Det är så många tankar som kommer och går genom vårt huvud, som bollar oro, så många fysiska sensationer som strömmar genom kroppen som kan göra oss mer eller mindre oroliga. Mindfulness är ett sätt att ställa sig lite vid sidan av de här förnimmelserna som kommer och går och träna upp en distans. Och det är därför som det används i stresshantering. Men en kritisk fråga som ju man kan också väcka, blir man för distanserad? Blir man för apatisk? Det är en del som har väckt uppmärksamhet kring det under senare tid. Och det kan vara värt att prata om faktiskt också. Om vi tittar på den djupaste innebörden av mindfulness, så är det i buddhismen tänkt att den här iakttagande hållningen ska leda till att jag förstår att jag så egentligen inte har någon kärna, utan att allt är en ström av förändring. Så, och det är ingen stabilitet alls. Jaget luckras upp. Så småningom så ska jag nå befrielsen i det som kallas nirvana. Jag kan uppleva försmaker av det här och nu, men ytterst sett så är jag på väg mot en helt annan tillvaroform. Men det är liksom hardcore buddhism. Finns det någonting i mindfulness som kan knyta an till skapelseplanet? Ja, de här övningarna att vara helt och hållet närvarande i nuet. Att inte fastna i reaktiva, automatiskt negativa mönster. Där finns det intressanta detaljer. Och det är värt att nämna. I kristen kontemplation så finns det också väldigt mycket av det här. När man ska träna sig till att ständigt vara närvarande i nuet inför Guds ansikte. Och tänka, jag lever ständigt inför Guds ansikte. Och tar emot livet och gåvorna från Gud i min vardag, så att säga. Så att det finns knytningar mellan kristen kontemplation och det här. Och det finns då, jag tror att i viss grad så kan man frikoppla själva övningen från buddhismen, men det är inte givet att det sker, för det beror ju väldigt mycket på vilken miljö rör du dig i, vilken lärare har du, vad väljer du själv för väg i det här. Men vissa av de här sakerna tror jag skulle kunna frikopplas. Exempel på det här är ju faktiskt en sån här bok, Soulfulness av Brian Draper. Han är ju numera föreståndare för John Stott's Institute i London, London Institute for Contemporary Christianity. Han har skrivit en bok som handlar om soulfulness, där han vill ta människor från det sekulära mindfulness till kristen tro. Poängen är soulfulness. Han säger, det är inte så att det är tomt här inne. Nej, vi har ett centrum. Det finns en själ. Gud är närvarande där. Han vill ta människor inte in i tomheten utan i fullheten av Guds närvaro. Så det här är att det här med att knyta an, hur möter vi människor som är inne på den här vägen? Det här är ett sätt. Soulfulness, Brian Draper. Jag skulle kunna tycka att han borde varit lite mer problematiserande i sin bok. Men kanske tänker han att han då skulle förlora de som är positiva till mindfulness. Vad han vill göra det, han tar de som håller på med mindfulness ett steg till in i soulfulness. Den här boken, hjälp, det var farligt. Han tar, den här boken är utgiven på Libris förlag dessutom. Och han har ju förankring i John Stotts verksamhet, apropå det vi pratar om. Det här är en annan bok som kommit på Verbum, skriven av en anglikansk präst som försöker knyta an. Och där tar han sekulär mindfulness och leder människor vidare till kristen tro också. Han knyter an till vissa metoder och så får han människor att vilja, hoppas att människor ska ta ett steg till, om jag menar. Så det här är ju ett försök att möta den här trenden som vi ser. Jag skulle också kunna säga att ja, du kunde ha problematiserat lite mer det här. Men kanske han också tänker, då hade jag förlorat de här personerna. Hellre vill jag ta dem ett steg till. Ni ser att det här är väldigt, väldigt fin, mycket fin lir. Hur får vi en människa att upptäcka någonting nytt? Det är svår pedagogik. Ibland behöver man säga stopp och belägg. Och ibland behöver man säga, ja men det finns mer. Så. En person som jag tidigare nämnde, Ole Skerbeck Madsen, präst i Danmark, har utvecklat något som heter Christfulness. Det finns jättemycket meditationer på nätet, YouTube. Fantastiska meditationer. Där, och det är helt och hållet kristuscentrerad meditation. Där jag lär mig att vara närvarande i nuet och liksom inför Guds ansikte, medveten om att alltings centrum är Kristus. Det är ett sätt att möta det här. Kolla det här på nätet. Det finns en hemsida, christfulness.dk. Det här är också ett försök till möte. Det finns andra försök till möten. Typ Tikva, som utvecklats av en kvinna som heter Mimi Edin, som har startade i Kungsporten, en församling i Huskvarna, Sverige. Och de fortsätter att utveckla det. Hon själv hade en svår skada men fick ingen hjälp. Och tänkte, ska jag behöva hålla på med yoga för att få hjälp med det här? Nej, men då utvecklar hon Tikva, som är ett sätt att röra sig, mjuka rörelser med specialskriven musik, bibelord och annat för att få människor i rörelse. Och jag ska träffa det gänget som sysslar med det på riksplanet om en och en halv månad. Ja, faktiskt en månad. Nej, det är några veckor till och med. Hjälp! 3 veckor är det. Och det intressanta är att hon har fått så mycket hård kritik från enskilda kristna. Som säger, det här är ju bara yoga, säger hon. när hon skulle ha ett seminarium på Torpkonferensen, denna, liksom, denna riktiga plats för väckelsekristendom i Närke, så var folk, några var så arga och de hade skrapat debatt på nätet så, som var så laddad, så att Evangeliska frikyrkan var tvungen att sätta ut vakter. För man var rädd att det skulle bli handgemäng. För folk, de har läst speciellt en sida på nätet och säger, det här är bara yoga. Nej, det är inte yoga. Alltså, som ser, bara därför att det liknar vissa rörelser. Bara, ja, man kopplar ihop det, man är jätterädd, man vill markera avstånd och så skapar man en clash. Men det är inte yoga. Absolut inte. Det är ett sätt att försöka återvinna skapelsen, skulle jag säga. En annan metod är oasträning. En dansare, hon har gått på dansakademin, bor i Örebro, nu jobbar på Region Örebro, utvecklat som heter oasträning. Och vi startade upp ett sånt, en sån verksamhet i Örebro för några år sedan, när en mina närmaste vänner säger så här: jag har så svårt att be. Jag kan inte koncentrera mig. Ska jag behöva gå på yoga? Ni vet, för att kunna använda kroppen också i min stillhet, i mitt sökande efter stillhet. Ja, men vi kör oasträning. Och så körde jag några terminer med det, och det är ju fantastiskt faktiskt. Väldigt vacker musik och rörelser och bibelord. Och det är en väldig kraft i att förena knoppen och kroppen i bön och bibelord. Som när Johanna läser, vi ska ställa oss så här: stå fasta, var stadigt rotade i Kristus. Och så rör man sig vidare. Alltså, det är någonting här som vi behöver återvinna. Varför ska andra traditioner ha monopol på kroppen? Kristen djupmeditation, Wilfrid Stinnesen. En del har tyckt att ja, men den boken öppnar inte han upp för buddhism och annat. Det enda han säger är att sittställningarna och andningsövningarna, där finns det likheter. Men om man läser första kapitlet i boken om kristen djupmeditation, är han så extremt medveten om skillnaderna. Det är briljant läsning. Skillnaden mellan österländsk och kristen andlighet. Det är ett provkarta på hur man kan tänka. Så kristen djupmeditation, att använda sig av bibelord och bön och så vidare. De här fantastiska orden om att vara närvarande i nuet och ta emot livet som gåvor ur Guds hand ständigt och så vidare. Ja, det finns stora möjligheter att möta människor som är intresserade av att må lite bättre också via de här vägarna. Det här är exempel på en allmän kritik av meditation. En bok som heter The Buddha Pill, som jag skrev om i Dagen för något år sedan. Det här är en artikel ur Läkartidningen, Moderna myter om mindfulness. En religionsvetare och tillika utövare av mindfulness skriver kritiskt om hur folk använder mindfulness idag. Och hon pekar på: det här är inget universalmedel som löser alla problem. Det har blivit det. Det här kan verkligen också ge många människor besvär. Psykisk ohälsa och apati och annat. Att vi måste ta det här på allvar. Det är ingen patentlösning som löser alla problem. Hörrni, så här kan man hålla på. Och det har jag gjort. Alltså, jag är spot on nu. Jag slutar precis mitt i prick. Men alltså, det här området där så fantastiskt många människor ägnar sig med liv och lust, och många gånger ur djupt liggande problem, åt övningar som har förankring i en annan tradition, är ett område där vi verkligen på något vis borde kunna stå upp och ha något alternativ att erbjuda. Jag tycker att det finns för lite av det i kyrkan. Jag pratade om friskvård som ett sätt att erbjuda människor personlig förändring. Precis detta har man gjort i Huskvarna, Kungsporten. Man har enorm verksamhet i koppling till kommunen. Människor som mår dåligt kan få komma till Kungsporten. De har utvecklat den sidan av sin verksamhet på ett magnifikt sätt. Där kan man också få prova tikva och så vidare. Så jag skulle vilja uppmuntra människor i våra sammanhang, församlingar och kyrkor som har ett engagemang på det här området och en vilja att vara kreativa, att använda sina gåvor och att gå ut i det här fältet. Det är det är så ödsligt på kristna där ute. Ut, möt människors längtan efter ett bättre liv. Inte bara genom gudstjänster, andlig vägledning, utan också låt kroppen vara en liksom vägvisare in i en kristens färd. Ja, ja hörni, jag tror att jag bryter här, som det heter, när Robert Gustafsson gör en sketch. Ja, bra. Hörni, tack för att ni har orkat.